Och han öppnade dörren. Hej, hej, how are you? Come in, come in. Sen gick jag in och sen stängde han dörren bakom mig och låste.
Mm.
Och det sista, han låste två lås och ett med en nyckel. Mm. Och jag kommer ihåg att hjärnan bara liksom... Varför låser han med nyckel? Och sen såg jag nästan som i slow motion hur han stoppar ner nyckeln i sin ficka. Och sen så vände han sig om mot mig och tog fram en kniv.
Mm.
Och då var det som att allt bara stannade helt, totalt i min värld. Det var helt stilla. Och jag tänkte bara, jag måste bli så liten som möjligt så att han inte använder den kniven mot mig.
Mm.
Det är det enda jag kunde fokusera på. Det kommer göra så jävla ont.
Mm.
Så det enda jag kunde, det var det enda jag kunde tänka på. Så kommer två stycken yngre poliser in.
Mm.
Väldigt kallt rum. Inte som på film så här, du får kaffe och te och lite så. Oh, how are you darling? No, nothing. Inget sånt alls liksom. Så att jag berätta. Och så frågade han så, jaha. Så drog han in där då. Var han våldsam? Så nej, jag gick in själv. Och då gick du in själv?
Mm.
Ja, så jo, det gjorde jag. So he didn't force you in?
Mm.
Nej, så det gjorde han. Och då med en gång så sa jag att han trodde inte på mig. För det hade ju inte varit någon våld när jag skulle gå in. Jag gick in själv.
Mm.
Och då fick jag sån skam. Jag mådde så dåligt. Jag kom ihåg att jag bara tänkte, men det här kan inte jag berätta för någon.
Mm.
Det här är ju mitt fel. Jag gick ju in själv. Jag är ju sjuk i huvudet som gjorde det. Jag är ju riktigt dum som har gått in här. Mm. Det kan ju bara vara mitt eget fel.
Det här är, som ni hör, ett starkt avsnitt med Frida Farell. Som berättar en otroligt tuff och hemsk historia ur sitt eget liv. Det här är en intervju där jag faktiskt tappade tråden och jag blev så illa berörd av hennes historia. Men den är så otroligt viktig att berätta och dela vidare. Det är en historia som jag tror att många kvinnor tyvärr känner igen sig i. Om skam, att inte bli trodd och att lägga skulden på sig själv. Men det är också en historia om att definiera sig som en överlevare och använda sitt öde till att hjälpa andra kvinnor att våga berätta. Innan vi får ta del av Fridas historia så vill jag tacka min sponsor Excitec som gör det möjligt för mig att fortsätta dela så här viktiga berättelser. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, dra upp volymen, rätta till lurarna och förbered dig på en tung men viktig stund. För här kommer ett avsnitt med Frida Farell. Så jag bara kastar in dig här i studion.
Gör du det?
Och säger varmt välkommen till Frida Farell.
Tack så mycket, trevligt att du är här.
Jag bara avbröt dig mitt i din story här. Och sa, nu får du inte prata mer för nu ska vi börja spela in.
Ja.
Varmt välkommen hit.
Tack.
Det ska bli intressant att prata med dig.
Tack.
Om din historia och vem du är och sådär. Men man brukar ju få börja som gäst här med att presentera sig själv. Vem man är, var man kommer ifrån. Du kan hålla på hur länge som helst om du vill. Nej, men... man brukar få lägga grunden själv. Så att du får gärna berätta vem du är.
Jag är Frida. Jag är från Malmö från början. Född och uppväxt. Och flyttade ganska tidigt därifrån. 3 veckor efter studenten faktiskt flyttade jag iväg till... Ja, ut i Europa. Ut och haft kul och leka och jobba. Och Paris, Milano, Hamburg... London, New York. Utbildade mig i London, Stenskolan i London. Och sen så hamnade jag i Los Angeles efter det. Gjorde massa filmer. Mm. Och sen så hamnade jag tillbaka i Malmö efter det.
Nu igen, sen någon månad tillbaka bara.
Ja, precis. Men på samma gata som jag växte upp på.
Ja, du ser.
Ja.
Ja, det var, och det blev liksom Malmö som lockade och inte Stockholm som för många.
Stockholm lockar jättemycket också.
Ja.
Men jag har inte samma umgängeskrets här som jag har i Malmö.
Nej.
Och min mamma är i Malmö, pappa är i Stockholm.
Mm.
Men jag vet inte. Jo, både och. Jag är ju mest i Stockholm hela tiden för jobb och så här. Så att till slut kommer väl antagligen bara flytta hit. Men nu är jag
i
Malmö.
Nu är du i Malmö, men du har ingen dialekt.
Jo, jag kan göra Malmö också.
Du kan det, men du låter väldigt, inte alls som att du är från Skåne.
Det är en bra dölt.
Det kanske har tvättats bort i USA och sådär,
eller? Ja, lite, ja, jo, antagligen.
Ja.
Medvetet då.
Mm. Men, ja, för då måste du prata engelska hela tiden.
Ja.
Ja, det är häftigt. Men du är modell och skådespelerska, eller hur?
Ja, fast jag är ju inte modell egentligen. Nej. Det har jag inte varit sedan jag var kanske 22 någon gång. Slutade jag ganska tidigt faktiskt. Jag började tidigt, slutade tidigt. Jag tyckte inte det var kul.
Nej.
Ska jag säga helt ärligt. Det var så mycket... Oh, jag vet inte. Jag tyckte det var supertråkigt.
Mm.
Man blev liksom, det kändes som att hjärnan krympte på en när man stod där och bara kläddes på kläder, kläddes av kläder. Smila nu, smila lite mer. Okej, men jag är ju inte egentligen glad.
Nej. Så att... Det kändes ytligt liksom, eller påklistrat.
Ja, verkligen ytligt.
Ja. Men och då bytte du bana och blev skådespelerska, eller? Du gjorde allt på samma gång, eller hur funkade det där?
Nej, jag bytte bana. Jag gjorde egentligen mest modell för att tjäna pengar.
Ja.
Ska vara helt ärlig. För att det var mycket pengar i det.
Mm.
Så att jag la undan massa pengar och sen kunde jag gå scenskolan i London som ju var ganska dyr.
Mm.
Så att jag gjorde det bara för pengar.
Mm.
Men jag hade ju roliga stunder också såklart. Mm. Men det var liksom mest... Jag träffade ett par ganska bra kompisar som jag fortfarande har kontakt med.
Mm.
Supertrevliga tjejer liksom. Men överlag tyckte jag det var ett ganska tråkigt jobb. Och alltså, jag är inte så mycket smink och coola kläder och allt det här. Jag har liksom inte heller, jag kan inte hålla upp det själv.
Mm.
Så att min agentur var alltså, men kläder lite bättre och sminka lite mer. Och jag bara, men det är ju inte jag. Jag är ju inte sån. Så att jag passar liksom aldrig in.
Mm. Det är en väldigt tuff bransch.
Ja, supertuff. Supertuff.
Du har säkert sett en del och hört en del. Alltså jag tänker rent så här, alltså hur man sätter press på kvinnor, hur de ska se ut, hur de ska, och vara en del av det.
Det är helt sjukt.
Ja.
När jag var 16 år skickades jag till Paris. Mm. 16 år. Så hämtade de mig vid flygplatsen.
Mm.
Och så tog de mig till agenturen. Och så strippade de ner mig till underkläder och mätte mig med en gång.
Nej.
Med måttband. Och så sa de till mig, jag är 16 år.
Mm.
Du är 3 centimeter för stor över rumpan. Du måste gå på diet.
Oj.
Jag visste inte ens vad det var för någonting.
Nej, det är klart.
Jag hade ingen aning. Jag bara, vadå diet? Vad äter man då?
Mm.
Jag hade för att äta yoghurt.
Du får äta vad?
Yoghurt.
Yoghurt?
Ja, så jag bara, jaha. Så jag åt yoghurt i typ 2 veckor.
Är det alltså någon sån här dietgrej att man ska äta yoghurt?
Nej, jag har ingen aning. Men jag var helt, jag bara, jaha.
Ja.
Så att du vet, det är så hårt. Och då var jag ju liten. Tänk att säga det till en 16-åring. Jag hade ingen aning om någonting typ. Så jag bara, jag åt ju liksom vad jag ville. Pizza här och pasta här och god. Alltså, så som man gör när man är 16, men nej. Så att från tidig början så var det press på mig med en gång. Så här kan det se ut. Och pressen är ganska djupt. För om du inte ser bra ut så kan inte du betala din hyra.
Nej.
Så det är inte så att du måste bara se bra ut för att du ska se bra ut. Men du kan inte jobba. Alltså kan inte du betala dina räkningar.
Mm. Mm.
Så det går väldigt djupt den här pressen med att du måste se bra ut.
Mm.
Och vara smal. Och vara smal. Och vara smal. Och vara jättesmal. Alltså du vet, folk blir ju sjuka av det här.
Mm. Ja, och det har du sett mycket av antagligen.
Ja, jättemycket.
Och det är så hemskt för de idealen vill liksom sen pressa ner på andra tonåringar och ungdomar som lever idag. Alltså ätstörningar är ju ett jättestort problem.
Ja, superstort.
Som är jättehemskt. Och jag tänker att nästan alla kvinnor, inte alla, nu ska jag generalisera, men många har ju komplex över sin kropp.
Ja, jättemånga.
Och det börjar ju där.
Ja.
Är det mycket droger och sånt också i den där branschen?
Eller? Ja, jättemycket.
Ja.
Jättemycket droger. För drogerna hämmar ju din hungerkänsla.
Mm.
Så att om du tar droger så blir du inte så hungrig. Så då kan du klara dig ett par dagar runt att inte äta.
Ja.
Så kan du liksom göra ett jobb och se ganska smal ut.
Mm.
Det är mycket sånt. Mm. Så det är många modeller som faller in i det för att de måste se smala ut.
Mm.
Inte för att de egentligen vill göra droger eller att de vill bli höga, utan de måste se smala ut.
Mm.
Allting handlar om din kropp. De måste se smala ut. Så det är ganska skönt, väldigt skönt och befriande att se de här reklamerna som kommer ut nu med Sara och H&M. När de har normala kvinnor som ser helt normala ut, som man gör, som alla tjejer ser ut. Det tycker jag är jättekult.
Ja, det är befriande.
Ja, verkligen.
Men det är ju en revolution. Det kommer ju mer och mer.
Ja.
Jag personligen vill inte handla om varumärken som bara har, du vet, sådana jättesmala modeller som är super... Jag gillar ju variationen, liksom.
Ja.
Det behöver inte vara det här som vi kallar klassiskt vackra heller, på något sätt.
Nej.
Men sen så blev du skådis då.
Ja.
Och vad var det som lockade med det? Vad var det som kändes kul?
Alltså jag har ju alltid velat bli skådis.
Okej, det var en sån här barndröm.
Ja, ja, verkligen. Min mormor var ju alltid, hon höll i sån teatergrupper och när hon var yngre. Och hon tog med mig till Operan i Malmö då. Mm. Och jag kommer ihåg när jag kan ha varit 6 ungefär och vi gick så Romeo och Julia. Och jag var fortfarande helt tagen. Mm. Och bara det enda jag kunde tänka på att jag vill göra det som de gör. Mm. Var det enda jag kunde tänka på. Sen var det jag ville göra. Mm. Sjunga, dansa, spela teater. Och det var inte så att bara, alltså som en dröm. Att åh, jag vill göra det. Utan nej, jag ska göra det här. Det finns inget annat. Detta är vad jag ska göra. Mm. Detta är min, så my call, så att säga. Det är det jag måste göra liksom.
Mm.
Och det har jag hållit fast vid i hela mitt liv.
Vad är det som lockar? Att stå på scenen och liksom gå in i en roll? Eller är det...
Ja, det är en jättebra fråga. Jag vet inte hur man ska förklara det. Alltså att stå på scen är helt underbart. För du får en sån... Den reaktionen från publiken är så instant.
Mm.
Så att när du gör någonting kul så skrattar de. Så känner du att du har en connection hela tiden med publiken. Så det är jättekul.
Mm.
Att göra en film, det är ju lite mer... Du har ju inte den connection som du har med publik. Liksom, men du får ju den senare när den går på bio eller den går på tv. Så kan du få, nu för tiden, och få det meddelande för folk som skriver till att man har sett någonting du har gjort. Men annars är det, det är väl den att du får gå in... Ja, du får gå in och göra någon annan person.
Mm.
Och jag vet inte, det låter helt absurt när man pratar om det så här. Man får spela någon annan person. Men det är jättekul.
Ja.
Och förlov, det är en väldigt befriande känsla att slippa vara dig själv ett tag. Och bara få vara någon annan.
Mm.
Men sen är det samtidigt, jag sjunger också och spelar musik.
Mm.
Och när jag då gör det så är jag ju bara mig själv. Och det är också väldigt befriande att få vara mig själv oerhört rått. Alltså bara förstå och vara... nästan helt naken, alltså i princip i själen ut, så att säga.
Mm.
Så det är också väldigt härligt.
Du är en estetisk själ, liksom, eller du gillar då? Eller tänker du?
Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är något helt... Det är härligt att få dela med sig av det som ligger mig i nära hjärtat, tror jag. Ja.
Mm. Men då utbildade du dig i London. Är det för att det är lite... Alltså är det bättre skolor där? Nu gör jag sådana situationstecken. Eller liksom, ja. Varför blev det just skola i London? Vad var det som?
Ja, det är nog det. Mm. Men jag kom in på 3 skolor i New York när jag bodde där. Och sen så sa en kompis med som bodde i London att men herregud, det är mycket, mycket bättre skolor i London. Och kommer du in där så är det mycket högre prestige. Liksom. Så jag bara, jaha, okej.
Okay. Mm.
Jag kan väl söka då, tänkte jag. Men det var ju tusentals för varje kurs. Liksom.
Mm.
Det var inte samma sak i New York. Där kom jag ju in ganska lätt. Liksom.
Mm.
Men jag sökte till London och jag kom inte in. Men till slut så fick jag en audition till en kurs. Tänkte jag, ja. Så jag åkte över och gjorde den här.
Mm.
2 timmar höll jag på. Och sjunga och göra monolog och Shakespeare och hela grejen. Jag tänkte, åh herregud, det här kommer ju aldrig funka. Men jag kom in.
Mm.
Så du kan ju, i London kan du ju inte betala dig för att komma in liksom. Det går inte. Du kan vara hur rik som helst, men du kommer aldrig komma in runt liksom, om du inte de tycker du är bra nog för att jobba på någonting.
Mm.
Så jag var ganska glad att jag kom in där. Så jag lämnade allting i New York och bara flyttade till London.
Mm. Bara över en dag eller liksom?
Ja,
nej, inte riktigt.
Men... Nej, men nästan. Jag var ju beredd på att liksom... Jag hade ju slutat modella där redan. Mm. Så jag var ju beredd på att... Ja, jag var ju ung. Då är man ju... Du kan ju flytta var som helst. Du är så här, 22, 23. Så jag bara... Ah, det gör man ju inte så lätt nu liksom.
Nej, nu är det svårt för nu har du barn och...
Ja.
Ja, då blir det lite svårare då.
Ja, men hon är ändå rätt cool. Hon hänger på liksom.
Mm. Hur gammal är hon nu?
4,5.
4,5, ja. Och du har varit ensamstående med henne hela tiden, eller?
Jag har ju haft hjälp, så att jag är fortfarande liksom, kan göra auditions och jobba så här. Så det är inte så att jag liksom är hemma och är själv så hela tiden. Men jag har ju hjälp, men jag är ju ensam mamma så att säga. Så att pappan är inte lika mycket med som han... Man hade önskat kanske.
Ja, han är inte i Sverige, han är ju i USA då, eller London. Eller?
Nej, han är tysk från början, men han flyttade hit faktiskt för att kunna vara med och hjälpa till.
Mm.
Så att nu har jag mer hjälp med honom också.
Ja, det är ju bra.
Ja.
Men du har ju ändå liksom lyckats ganska bra med skådespeleriet. Du har varit med i filmer och du har varit liksom ändå en star, eller vad ska man säga? Du blir alldeles generad nu. Men så här,
hur... Tur inte inspelat vart.
Ja, precis. Men hur lyckas man med det? Eller förstår, för det är ju svårt.
Ja.
Man vet ju folk som åker och jagar sina drömmar och vill bli skådisar liksom, men det går inte.
Nej, du har helt rätt. Det är jäkligt svårt. Och competition som är i USA, den är så hög så att man är helt vimmelkantig. Liksom. När man först kommer så är man liksom, det är så här, tusentals för en roll.
Mm.
Så ska man försöka komma igenom hela den djungeln. Men det är nästan som att man förser det som att man kan inte åka dit och jaga drömmar. Man åker dit med ett riktigt starkt mål.
Mm.
Det finns inga drömmar. Det här ska man göra.
Mm.
Det är så, du får vara så stark i dina, vad du vill göra. Så det kan inte vara några så här, drömmar som du vill. Och jag önskar det. Nej.
Mm.
Det här ska jag göra, punkt.
Mm.
Och sen så får du gå in med den attityden liksom. Mm. Lite så tror jag också. Sen så, alltså nu har jag ju gått utbildning i London och då har man ju en annan stack, alltså en tyngd när man kommer till de här auditionen som finns då i Los Angeles. Så att man känner lite mer att ja, men jag klarar detta här.
Mm.
Jag har inte bara gjort lite monologer liksom, utan jag har verkligen gått en hel utbildning. Så att det kändes skönt när jag kom dit att jag bara, nej, det här går.
Mm.
Det funkar.
Det var liksom i LA, det är dit man åker, eller hur?
Ja, men alltså, nu har jag bott där i 15 år. Och för 15 år sedan så var det verkligen att, jo men, där är slutmålet liksom. Du åker till LA. Där blir du stjärna.
Ja, precis. Precis.
Ja.
Och så var det. Nej.
Nej. Men nu är tiden att förändras. Så är det ju inte alls egentligen. Utan du kan bli stjärna vad som helst. Och stjärna liksom, det är liksom.
Och vad är en stjärna? Det är jättesvårt. Ja, precis.
Men du kan ju stå igenom var som helst. Och grejen är att jag tycker det är rätt skönt. Vad som har hänt de senaste 15 åren är att världen har blivit mindre.
Mm.
Så att du behöver inte vara i LA längre.
Mm.
Visst, är du där så kanske du har tillgång till lite fler roller lite oftare. Men du behöver inte vara hela tiden.
Mm.
Så att jag, de senaste kanske 3-4 åren så har jag nog, nej, innan jag blev gravid. Så att det måste vara att de senaste 5-någonting åren har jag liksom kollat på skandinaviska tv-serier nästan hela tiden.
Mm.
Så till mina kompisar, ja, men jag tror jag ska flytta tillbaka till Skandinavien för det är så himla mycket bra grejer där. Och det är så himla bra. Jag vill göra danska saker och svenska saker och det här är norska saker.
Mm.
Och sen så har det blivit starkare och starkare och starkare. Så jag tänkte, men sjutton sitter jag här för liksom i Los Angeles och bara, jag vill tillbaka till Sverige och göra saker där.
Mm.
Alltså de bästa tv-serierna är ju liksom svenska, danska.
Ja, du tycker det?
Ja, men alltså, ja. Vilke, absolut.
Då ska du satsa på skådespelerska karriären här, eller?
Ja.
I Sverige?
Absolut. Jag kom ju hem och nu under pandemin så gjorde jag en roll i Eagles.
Mm.
Och ja.
Eagles har jag hört folk prata om, jag har aldrig sett den faktiskt.
Nej.
Jag måste ju också se.
Det är en ungdomsserie.
Ja.
Så det kanske är riktad mer mot ungdomar. Så kanske...
Ja, jag kanske är lite för gammal. Har jag kommit dit? Det är en ungdomsserie. Ja.
Det var inte så jag menar.
Jag skojar bara.
Jag har inte heller sett den själv. Så att jag pratade för mig själv. Det är en ungdomsserie. Jag sa till mig själv egentligen att det var därför jag inte såg den. Men jag kollade ett par avsnitt såklart för att kunna komma in i den. Men,
ja. Men något som är intressant att prata om, det är ju alltså, hur det är att vara kvinna i den här branschen.
Mm.
Och kanske framförallt i USA, tänker jag.
Ja.
Hur har det varit för dig, alltså, att vara kvinna i den här branschen?
Det är inte det lättaste, kan jag säga. Och det är, om man säger, när jag kom på 15 år sedan tills nu, precis när jag stack, så är det väl det är ganska stor skillnad.
Mm.
Mycket har hänt, me too.
Mm.
Många skådespelare har vågat komma ut, fått en röst, blivit lyssnad på. Och det är väl egentligen det viktigaste. De har faktiskt blivit hörda.
Mm.
Och folk har velat lyssna på dem. För att man har ju försökt prata om det här förut. Men de har blivit nertystade.
Mm.
Och alltså försvunnit i princip.
Mm.
Inte kanske inte fysiskt. Men alltså psykologiskt har de ju varit borta. Aldrig jobbat mer någonsin.
Mm. För det var en fråga från min sponsor Exciting. Hur har MeToo påverkat ditt jobb och din vardag?
Mm.
Efter MeToo, vad hände liksom? Vad blev skillnaden för dig?
Mm. Ja, jag kan...
För det var ju där det började. Alltså, det var ju Harvey Weinstein.
Jag kan ge ett litet exempel. Jag hade en agent, jag kommer inte säga några namn, men jag hade en agent, en väldigt, väldigt, väldigt stor agent, när jag kom, som jag lyckades få. Ja, lång historia, men han var superstor och ja, verkligen duktig. Jag lyckades få honom genom en kompis till en kompis, som introducerade mig.
Mm.
Och vi jobbade tillsammans i ett par år. Jag jobbade jättemycket.
Mm.
Alltså massor. Jag gjorde 2 tv-serier. Jag jobbade, jag tror jag gjorde 9 eller 10 långfilmer. Jag gjorde jättemycket liksom. Han kunde vara sån som, han lyfte telefonen och bara, ja, nu ska du se den här tjejen. Hon är jätteduktig. Klick. Han var sån old school. Han var lite äldre. Mycket äldre. Och han gjorde lite närmande på mig. Jag var ju gift då.
Mm.
Och jag sa, men jag är gift så att det här, det går liksom inte att göra så här. Och jag då, svensk som jag är, liksom, nej, det här går inte. Så han bara, oh, who cares? Så jag bara, jo men jag bryr mig. Jag kan inte, alltså det här går inte liksom. Jag är, han bara, no. Och så försökte han ett par månader.
Ett och, par månader? Liksom, ja. Snacka om inte kunna ta ett nej.
Ja, ah, nej. Det fanns inga nej för honom, absolut inte.
Mm.
Och verkligen liksom försökte.
Mm.
Och till slut sa jag, men alltså lyssna, det här går inte. Jag kan inte göra det här. Mm. Det funkar inte i mitt liv. Jag är gift och så är det, punkt. Liksom. Mm. Och det var mycket så här middagar och mycket med många andra och producenter. Och skickade ut mig på möten med producenter och så här. Och sen så, den kvällen jag sa det till honom att nej, det här går inte. Sen så tog jag en taxi hem.
Mm.
Nästa dag ringde hans assistent.
Mm.
This person will no longer represent you.
Oj då.
Oj, tänkte jag.
Mm.
Mm, okej.
Okay. För att du inte ville
nej.
Ligga med honom.
Nej. Så då hade jag ingen agent. Och då hade jag inget jobb.
Nej.
Och jag kunde inte få en ny agent. Därför att de frågade mig, vad hände med din gamla agent? För han var så pass känd. Så att alla visste att jag hade haft agenten förut. Så jag bara, ja, vi gick skilda vägar. Och man hade massa olika ursäkter. Jag bara, ja, vi hade lite olika opinions om olika saker. Och vad ska jag säga liksom? Och så jag fick ingen ny agent heller. Så jag kunde inte jobba. Nej. Det där med vad i hela... Så då startade jag mitt eget bolag och började producera kortfilmer själv. Tänkte okej, okay, nu, det här ska inte stoppa mig liksom. Jag ska inte identifiera mig vad detta liksom innebär, utan nej. Och jag började producera kortfilmer och jag producerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, massa och en webbserie.
Mm.
Och jag regisserade en webbserie. Vi vann 10 awards, blev nominerade 30 gånger. Vi hade jättekul. Vi hade jätteroligt. Jag och min partner, en engelsk kille som är manusförfattare och regissör.
Mm.
Så det gick jättebra. Samma kille som sen har skrivit den här långfilmen som vi ska prata om senare. Mm. Apartment 407.
Mm.
Men det roliga med den här historien är att sen, när jag var gravid 2016, när hela den här MeToo började, liksom, då ringde han mig.
Ja.
Hej, ska vi käka lunch?
Hur många år senare var det?
2010, så 6 år senare.
Mm.
Vi har inte pratat på 6 år.
Ja, och sen när MeToo kom så...
Ja, då ringer han mig. Hey, you're gonna go for lunch? Tänkte jag, men... Ja, så sure. Och då försökte han liksom att... Ja, you know, this all these things... allt som hade hänt mellan oss... we're cool, right? We're cool.
Ja.
Sen då att sträcka för allt det här. För att inte jag skulle ta upp... Jag förstod inte än att MeToo var på väg.
Nej.
Det har precis börjat liksom. Mm. Men jag förstod ju sen ett år senare. Vad han visste skulle komma. För han var ju mitt i den här världen.
Mm.
Jag bara, oj, okej. Okay. Han försökte liksom få tyst mig. Så att säga.
Mm.
Men nu har han tyvärr... Eller tyvärr. Men ja, nu har han dött.
Mm.
Han var så pass gammal att han har faktiskt dött nu. Så att han var inte med om att få sen bli...
Uthängd då?
Så. Nej, precis.
Nej, för har han gjort det mot dig så har han säkert gjort det mot andra
alla
också.
Alla gånger. Och jag har pratat med många av skådespelarna, tjejerna som han har representerat. Och de har samma historia allihopa.
Och jag tänker att det är inte alla som vågar säga nej, liksom.
Nej.
Han fattade ju att han gjorde fel. Alltså någonstans, we're cool, liksom.
Mm.
Han ville säkerställa att du inte skulle hänga ut honom antagligen.
Mm.
Vilken rädsla, vet du.
Mm. När han gick och lade sig på kvällen tänkte han, shit.
Ja.
Han var ju säkert livrädd.
Mm.
Han har ju barn och barnbarn. Och...
Det är sånt jävla maktutövande.
Mm.
Det är vidrigt. Jag tänker alla de här kvinnorna i den där branschen som liksom inte vågar säga nej.
Mm.
Som det liksom händer. Man tittar på dokumentären om Harvey Weinstein till exempel. Alltså hur vidrigt det är.
Ja, och det är ju inte skådespelare de här tjejerna. Nej. Det är ju vanliga. Alltså vanliga, det är ju vem som helst.
Ja.
Det är ju tjejer som bara vill vara med. Och de som kan du massera mig här? Och kan du göra 16-åringar? Och, alltså man bara, åh, nej.
Och jag tänker att när man är skådis så blir ju det också så personligt. Eller förstår du? För att det är ju liksom du som är hela ditt varumärke på något sätt.
Ja.
Så det är ju supersvårt att veta... Vad tror du, vad var det som gjorde att du liksom vågade stå på dig och liksom sätta din gräns? Kan du reflektera över vad det var?
Jag var gift, så jag hade det bra hemma. Mm. Så jag kom ju från ett starkt hem, så att säga.
Mm.
Alltså när jag gick ut och käkade middag med honom och hans kompisar så gick jag ju hem till ett starkt hem. Jag gick inte hem själv liksom, och satt hemma och inte visste. Alltså, och var ensam, utan jag gick hem till min man.
Mm.
Som jag sen skulle stå till svars för om något skulle hända. Och jag berättade ju för honom liksom att han gör så här och, mm. och han och grejen var min man var förrätta man var ju så himla förstående.
Mm.
Och han bara, jag förstår att du måste vara trevlig och tillmötesgående och för det måste man ju vara också. Det handlar ju om jobb så att i och med det som du säger, det är jag som är produkten. Jag är ju varan som ska säljas. Så att jag säljer mig själv. Jag står inte här och säljer en telefon. Utan jag måste vara supertrevlig för att folk ska kunna anställa mig. Så att om jag var så... kan ju inte vara för att då vill ingen anställa mig.
Nej.
Så att jag måste ju samtidigt vara liksom charmig, trevlig, gullig, härlig, glad. Mm. Och sen kunna säga nej och stopp och punkt.
Mm.
Det är liksom...
Och antagligen som kvinna så måste man vara lite mer gullig, trevlig och glad. Eller är det något du har sett själv?
Ja, det måste man ju. Det är inte så... Det händer ju såklart. Men det är inte lika ofta att männen måste göra det som kvinnorna måste göra. För att få en roll.
Nej, jag kan tänka mig det. Så är det ju generellt. Alltså i näringslivet också.
Mm.
Att kvinnor måste göra lite mer, jobba lite hårdare.
Ja, det är det jag menar, det är ju inte bara skådespelare.
Nej.
Det är liksom, om en kvinna skulle få en promotion någonstans, om du skulle vara inom bankvärlden eller om du skulle vara på H&M.
Mm.
Om hon skulle säga, nu ska du bli chef, vi kan ska käka lunch.
Mm.
Då kan inte hon bara säga nej.
Nej.
Det ska vi inte göra.
Nej.
Utan jag tar jobbet ändå utan lunch.
Mm.
Utan då får hon säga, ja det är klart du ska käka lunch, vad trevligt och tack.
Ja. Och det värsta är ju att man inte kan säga nej. Alltså man kan ju säga nej, men det kommer med högre risker för en kvinna än för en man.
Mm.
Tyvärr.
Ja.
Och det här är ju en del av det du gör. Jag vet att du har pratat en del om jämställdhet kopplat till MeToo och Harvey Weinstein och hela den.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Men du har ju också precis... Eller när släpptes filmen Apartment 407?
I USA släpptes den för 2 år sedan.
Mm.
Det har gått jättebra i Nordamerika. Så Kanada och Nordamerika. Och sen släpptes den här i Sverige den 5 oktober.
Mm. Och du har producerat den själva, eller hur?
Med min partner, som också är manusförfattare. Och ja, på den här är jag bara manusförfattare och producent.
Mm. Mm. Och du ska få berätta mer om den här filmen, tänker jag.
Mm.
Du får berätta bakgrundshistorien och liksom vad som ligger bakom. Varför den filmen?
Min historia bakom filmen är ju det som hände mig i London 2004, tror jag.
Hur gammal var du då?
23.
Mm.
Och då var jag på väg hem från stan, mitt i stan i London. Oxford Circus, där det är cirka 1 miljon människor varje dag som går igenom där.
Mm.
Och jag skulle gå hem och då kommer det fram en kille till mig, eller en man som är kanske i 45 års åldern, 50.
Mm.
Väldigt välklädd, supertrevlig, kostym. Och hej, hej, vi håller på med en casting och du ser... ut precis som det som vi behöver. Det är för Harley Davidson och vi är det en reklamfilm. Så här är mitt kort om du är intresserad av att komma förbi för casting.
Mm.
Okej, sa jag. Tack. Trevligt.
Mm.
Varför inte? Jag var student och hade inte så mycket pengar. Tänkte jag. Och jag hade gjort det här förut. Så det var inte himla konstigt liksom. Så att jag bara, ja, tack. Schysst.
Mm.
Så jag tog kortet och sen sa han, jag hör av dig. Så sa jag, oh, visst. Så jag åkte hem och kollade upp honom så mycket man kunde då. Liksom. Det var inte som nu. Man kan liksom kolla lika mycket, men vad jag såg var att han hade en webbsida som såg ut som vilken fotografs webbsida som helst.
Mm.
Fina bilder på tjejer och killar. Och ja, han såg, i mina ögon såg han ut som legit. Så jag ringde och sa ja, jag kan komma. Så så gav han en adress på Harley Street.
Mm.
Väldigt fin adress i London, så det var heller inga röda flaggor.
Mm.
Utan,
det var inget slumområde? Liksom.
Nej. Så hade han sagt så här, utanför London i någon konstigt... Så man säger såhär, jag vet inte, 17, jag vill gå dit liksom. Det har man nog inte gjort. Nej. Man kanske tagit med någon kompis eller så. Men om det är Harley Street så tänker man, ja, men det är ju inga problem.
Nej.
Så att, ja, jag gick dit. Och fick en tid och så här gick dit. Och då var det en casting. Mm. Och jag kom in och där var frukt och kaffe och liksom som det är på en casting. Och han tog några bilder.
Var det bara han där eller?
Nej, det var en tjej också.
Mm.
En assistent. Och ja... Det var väldigt normalt. Så de tog några bilder och sen sa de, tack så mycket, vi hör av oss om klienten tycker om dig. Så att, tack och hej. Och så gick jag.
Mm.
Så det var liksom, igen, inga röda flaggor alls.
Nej.
Väldigt bra gjort så här. Från hans sida var det superbra planerat.
Mm. Och den här tjejen var också helt... Ja,
ja nej, jag tror inte hon... Är det kanske jag som är snäll? Jag vet inte. Jag vet inte hur involverad hon egentligen var.
Nej.
Hur mycket hon visste eller hon bara var...
För hon kanske bara var en assistent.
Ja, alltså i filmen så gjorde vi henne till väldigt oskyldig.
Mm.
Så hon var liksom bara så anställd på Craigslist för en dag. För att vara assistent.
Mm.
Så hon hade ingen aning alls.
Nej.
Det är mycket möjligt att i verkligheten hon kanske hade det. Det vet ju inte jag. För jag träffade aldrig henne igen.
Nej.
Sen så ringde han ju mig någon dag senare och sa, ja, kunden tyckte du var jättebra, om du vill vara med så tycker de, ja, så var det redan ville anställa mig för den här reklamfilmen, så sa jag, ja men vad kul, du är jättebra, tänkte jag, och det är hyran betalade flera månader typ, så jag var, oh yes. Så jag traskade dit, samma adress, mitt på dagen, klockan 12 på dagen, så det var inte så på kväll, klockan 11, och du vet så här, ingenting alls.
Nej, och du ska ju kunna gå dit klockan 11 på kvällen också egentligen.
Ja, det ska man ju kunna göra. Men det blir väl lite mer om man säger att det är klockan 11. Och det finns ju så här night shoots. Så att har det varit klockan 11 så är det klockan 11 liksom. Det är inte mer med det. Men det var mitt på dagen. Så det var ju dagsljus.
Mm.
Så jag bara... Och det tänkte jag inte ens på då. Men det är ju en sån liksom som man nästan omedvetet tänker att ja, men det är på dagen. Så att, då händer ju ingenting.
Mm.
Men det gör det.
Mm.
Så jag gick dit och... Femte våningen längst upp, tog hissen upp. Liten skranglig hiss. Typ nästan bara för en person, men sån galler som slår.
Sån som jag har hemma. Ja.
Sån gammal.
Ja, gammal hiss. Ja.
Ja. Och så kom vi upp och sen så var det bara en lägenhet som är längst upp. Den enda lägenheten.
Mm.
Och han öppnade dörren. Hej, hej, how are you? Come in. Och sen gick jag in och sen stängde han dörren bakom mig och låste.
Mm.
Och det sista, han låste två lås och ett med en nyckel.
Mm.
Och jag kommer ihåg att hjärnan bara liksom... Varför låser han med nyckel? Och så såg jag nästan som i slow motion hur han stoppar ner nyckeln i sin ficka. För jag stod nästan lite så här bakom honom. Han gick förbi mig och stängde dörren så han kom framför mig. Jag kommer fortfarande ihåg det. Det är liksom det nästan är fast i mitt huvud för alltid. Den här, när han gör bara stoppar ner den i sin ficka, tänkte jag, men den kommer ju aldrig jag få tag på, tänkte jag.
Nej.
Hur ska jag få tag på den nyckeln? Och så bara, allting bara liksom...
Du fattade liksom vad som, eller du fattade kanske inte riktigt, men
jag vet inte om
dina
jag...
varningssignaler gick igång i alla fall.
Ja, men allting bara saktade ner i mitt huvud.
Mm.
Man bara sa, vad fan är det här? Och när jag tittade ner liksom i lägenheten där jag hade varit förut, och var allting, det var inga lampor, det var ingen kaffe, det var ingen frukt, det var ingen backdrop, det var ingenting som liksom såg ut som en fotostudio alls.
Nej.
Jag bara, men vad fan är det här? Liksom. Förlåt att jag
svär. Ja, nej, du får svara.
Okej. Okay.
Ja.
Alltså man var helt chockad liksom. Så att jag frös nästan fast där jag stod.
Mm.
Och sen så vände han sig om mot mig och tog fram en kniv.
Mm.
Och då var det som att allt bara stannade helt totalt i min värld. Mm. Det var helt stilla. Och jag tänkte bara, jag måste bli så liten som möjligt så att han inte använder den kniven mot mig.
Mm.
Det är det enda jag kunde fokusera på. Det kommer göra så jävla ont.
Mm.
Så det var det enda jag kunde tänka på. Och så bara jag fick gå på toaletten och sen så gick jag, sa han ja, men utan väska och töm fickor och så här. Så fick jag göra det och gå in på toaletten. Och därför med en gång försökte jag kolla om det fanns något fönster. Och det fanns det, det var stort som ungefär din laptop.
Mm.
Och jag försökte, jag tryckte ut huvudet genom fönstret och kunde kolla ner. Och det var det fem våningar ner med bara asfalt längst ner.
Mm.
Tänkte jag, det kommer också göra skitunt liksom att trilla ner där ju. Om man överlever ens, det vet jag inte. Men så vet ju inte jag, men jag visste ju inte då vad som skulle hända.
Nej, han hade bara en dålig magkänsla.
Ja, fruktansvärt. Mm. Men alltså jag...
Eller kunde... dålig magkänsla om man höll fram en kniv. Så,
ja, ja, precis. Men han kunde lika gärna vara psycho och bara skulle bara sticka ner mig. Jag visste ju inte än vad som skulle komma.
Nej.
Så jag tänkte, antingen så kommer han ju sticka ner mig i vardagsrummet eller så kommer han ju hoppa ut här. Var är det bäst att dö, typ?
Mm.
Och då öppnar han dörren och... Och slänger in underkläder och sen så börjar liksom hela den här grejen. Att jag tappar i underkläderna och jag mår dåligt så jag har runt i magen. Så jag fick ett glas mjölk.
Mm.
Och jag drack det. Först kollade jag på honom så tänkte jag för mig själv. Men där är ju någonting i mjölken såklart. Jag är ju inte sjuk i huvudet.
Mm.
Men jag tänkte att ja, men jag dricker gärna den här mjölken. För jag försvinner gärna härifrån.
Mm.
Det tar jag tack.
Mm.
Liksom. Så jag drack det som var i det här glaset. Och... Då på mig underkläderna och gick ut i vardagsrummet och då satt han i en gammeldags fåtölj med armstöd.
Mm.
Allting var så lite sekelskiftsinrätt liksom. Och sen så la han kniven på armstödet. Och jag kommer det enda jag kunde tänka på var att om jag hinner fram och ta kniven innan han hinner reagera. Men min kropp kändes lite tung och konstig.
Mm.
Och jag bara tänkte, vad är det här? Det är nog drogerna. Oh. Och sen så såg jag att det såg ut som två knivar. Och sen kom jag inte ihåg så mycket mer efter det. Det var någon pizza bredvid. Och jag tänkte, jag har pizza. Är det fler? Är det bara han och jag? Är det fler personer? Jag visste inte om det var de som kom hit. Eller, alltså, vet, det är så mycket som går runt i huvudet på en. Liksom. Men, och sen vaknade jag i ett annat rum.
Ja.
Utan kläder.
Mm. Då hade han drogat dig. Ja. Och våldtagit dig, antar jag.
Ja.
Ja.
Så där är liksom början till 3 dagar i ett källarrum som han låst in mig i.
Mm.
Och det är det som vi sen, många år senare, valde att göra en film om.
Mm.
För att hjälpa andra kvinnor.
Mm. Du blev inlåst där som en typ av sexslav, liksom, eller hur? Det var flera män som kom dit och...
Ja, det var det ju. Alltså det låter helt absurt när man säger sexslav. Det låter så liksom inte konstigt. Men det var väl det som var i hans värld. Han skulle tjäna pengar på det här ju.
Mm.
Så att det var ju det var han... Hela hans business var ju detta.
Mm.
Jag är säkert inte den första och inte den sista.
Mm. Han fångar in tjejer och liksom... Mm. Genom modell...
Ja.
Grejen och så drogar han dem och så. Men du har inte så jättetydliga minnesbilder av... Mer än det där som du har berättat nu... Av vad som hände eller hur. Jag bara läste att du var drogad och liksom inte riktigt.
Mm. Jo, jag har ju minnesbilder från och till. Liksom.
Mm.
Olika människor eller till mer som nästan som foton.
Mm.
Inte som hela sektion. Alltså som, det är nästan som att tiden står stilla så kommer det här i små foton. Mm. Minnen nästan.
Mm. Bilder av olika män och olika personer som.
Ja.
Är det ju vidrigt.
Jag kommer en gång att jag försökte få ner en dörrkarm.
Mm.
Jag höll på ganska länge med det. För det var ju allt... Han har ju tagit bort allting som var löst. Så att det var en sån här kitchenette, sånt litet kök. Men det var inga lådor, inga dörrar, ingenting som du kunde ta av och använda som vapen. För jag tänkte att jag kanske kunde ta en låda och slå honom i huvudet när han kom in. Stå bakom dörren någonting. Man blir ju helt liksom... Man blir ju så här, alltså djurisk.
Mm.
Så att man, jag gick igenom hela lägenheten och hittade ingenting. Mm. Toalettlocket var borta. Det var ju ingenting som jag kunde ta. Liksom.
Mm.
Tänkte jag kanske kan få av en dörrkarm. Vi håller på länge nog. Men de sitter ju fast som järn. Så att det går ju inte heller.
Mm.
Så att nej. Det fanns liksom ingenting.
Ingenting du kunde göra.
Nej.
Och han hade ju uppenbarligen gjort det där förut. Eftersom han hade förberett lägenheten.
Ja.
Han visste vad han gjorde. Liksom. Mm.
Han var ganska duktig för att säga.
Mm.
Ja.
Jag vet knappt hur jag ska fortsätta den här intervjun. Nej. Eller på sig, men man blir ju alldeles ställd. Eller liksom, det känns ju helt orimligt.
Men, fortsättningen kanske får bli att vi sen... Jag var ju tyst i 10 år. Jag blev tyst för att jag gick till polisen sen och anmälde det här.
Ja, för jag vill höra hur du kom ut. Mm. Alltså, vad blev liksom nästa... Innan vi går vidare till om för 10 år sedan. Alltså, hur kom du därifrån?
Jo, jag kom därifrån. Och det här är det annorlunda slutet än filmen. Men det här är det riktiga slutet. Jag kom därifrån för att det var den tredje dagen som blev den sista gången jag såg honom. Då sprang han in i det här rummet då, lägenheten, liten lägenhet. Och slängde underkläder på mig på sängen och sa, byt om snabbt. Mm. Hurry, someone's coming in 2 minutes. Och var superstressad. Och jag vet fortfarande till idag liksom, varför han var så himla stressad eller... Jag vet inte. Vi gissade i filmen varför han var stressad. Hans boss kom, trodde vi, i filmen. Mm. Liksom. Men i alla fall. Han var stressad och han sprang ut sen igen. Och smällde igen dörren som han brukar göra.
Mm.
Men han låste aldrig. Det var inget klick. Nej. Efter att han hade smällt igen dörren. Så att... Och jag... Den sekunden blev som ett år i mitt huvud. För att när han smällde igen dörren så var det precis som... Ja, okej. Okay, en gång till liksom. Och sen bara... Kom det inget klick.
Nej.
Så hela, allting blev så tyst.
Mm.
Och helt stilla. Och så tänkte jag, men herregud. Låste han inte? Eller har han, nej jag måste lura mig. Han står utanför och väntar på mig. Han vet att jag kommer gå dit och kolla.
Mm.
Nu står han. Nu tänker han se om jag liksom försöker rymma. Eller vad, nu ska vi se. Men jag tänkte, jag kan ju inte kolla. Så jag måste ju kolla.
Mm.
Här kan ju inte stanna ändå. Så att om det finns en chans. Slår han ner mig. Det är lika bra det nu, tänkte jag. Liksom.
Mm.
Så jag smög fram till dörren och la örat mot dörren och lyssnade.
Mm.
Och hörde fotsteg som tassade. Och så tänkte jag, så blev det mindre och mindre. Han kanske har gått bort. Mm. Eller så lurar han mig. och göra dem tysta. Jag vet, man har det så mycket som går runt i huvudet på en. Men tänkte, jag måste, det är nu eller aldrig, jag måste öppna dörren och kolla. Då hade han vikt mina kläder som jag kom i. En ganska, lagt dem i en liten fin prydlig hög på en pall. Nästan precis innanför dörren. Så att de låg liksom i ett så här, kitchenet var innanför dörren. Så låg de där precis. Så jag, och mina gympaskor. Så jag tog hela högen så här i armen och bara kramade dem. Och så ställde jag mig så, handen på handtaget. Och så öppnade jag sakta, sakta. Tänkte jag, okej, om han står utanför så kommer det gå snabbt. Liksom. Då kommer han slå ner mig snabbt. Det spelar ingen roll. Jag kanske gick en, två, tre sekunder. Och jag öppnade ingenting. Och jag öppnade dörren mer, ingenting. Och jag öppnade dörren hela vägen, hela vägen. Så inte nu står han och bakom, hoppar han fram. Nej, okej, nej, nu, nej. Han kom aldrig. Okej. Så såg jag en trappa. Så jag tassade upp för trappan. Längs med väggen som skulle knarra. Och kom upp i samma ställe som jag hade kommit in från början. Så det var samma lägenhetshus. Fast att det var liksom i källaren. Och då insåg jag ju var jag var. Det visste ju inte jag hela tiden när jag var där nere. Jag hade ingen aning. Och då tänkte jag att okej, nu har jag inte kommit än. Så då är det lika bra att bara springa. Så jag bara sprang rakt ut i en sån här rund glasdörr som snurrar runt. Och sprang rakt ut igenom den, ut på gatan. Och så bara svängde jag till höger och till höger. Jag visste ju exakt var jag var någonstans. Och sprang, jag vet inte, 10 kvarter eller någonting. Jag vet inte, jag höll ju inte reda på det. Men jag bara kuta liksom. Och sen så hoppade jag in i sin dörröppning någonstans. Och bara klädde på mig. Jag hade på mig kanske negligé, alltså någon sån liten. Och sen så tog jag med mina jeans och tröja och lite så, och mina gympaskor, och sen så sprang jag vidare. Och, så jag kom ju ut. Men det är väldigt få som kommer ut, ska jag säga det. Det är oerhört få som kommer iväg.
Vad rodde du på att du kom ut? Eller det vet du inte, fortfarande?
Nej,
inte.
Jag vet inte fortfarande.
Nej. Att han liksom, någon kommer och sen så.
Ja, han kanske trodde att jag var så pass drogad så att jag inte hade någon aning.
Nej.
Han kanske trodde att jag inte vågade. Nu har det gått så många dagar. Så man är liksom, man är ganska tillbucklad så att säga. Man är liksom, man är liten som fasiken.
Det går ju knappt att förstå. Alltså,
nej.
Eller det går inte för någon som
på,
inte.
Nej, han har på att hota mig också. Som att jag vet var din familj bor. Jag vet var din mamma bor. Jag vet vad det här är. Jag vet, du vet, det är så mycket sådana hotelser hela tiden. Så att om du bara skulle försöka rymma så. Visst, och hade jag lyssnat på det så hade jag ju aldrig gjort det. Men samtidigt så har man ju den här survival instinct som aldrig går bort. Liksom. Så du måste ju ta, du måste ju försöka när du får en chans.
Vad gjorde du då? När du, sen när du hade klätt på dig och liksom fortsatte lubba. Var
jag,
tog du vägen?
Jag hittade en taxi. Och åkte hem till en kompis.
Och berättade för din kompis? Eller
inte med en gång, nej. Alltså grejen är att då är man ju 23. Alltså det kan ju vara att jag varit ute och haft en hård natt liksom. Så det var inte så att jag var ju jäkligt skakad. Men jag var ju samtidigt i någon slags chock. Så att jag, det enda jag sa, jag fick en kopp te liksom och bara, kan jag sova här i natt? Ja, visst. Så det gjorde jag det. Och sen berättade jag ju lite senare liksom.
Hur mycket senare under dagen?
Nej, men nästa dag. Alltså jag berättade ju sen. Men det var inte så att jag bara rusade hem. Jag är inte så som människa själv. Och sen så tyckte jag var så jävla pinsamt också. Det var jätteskämmigt att det här har hänt.
Varför är det skämmigt?
Det är så svårt att förklara, men det är en sån skam som man har. Att det är ens eget fel.
Det händer ju många våldtäktsoffer att man, att man hamnar i den situationen. Vad sa din kompis då? Vad gjorde ni?
Alltså hon sa att du måste polisa med det här. Så att det, och det gjorde jag ju. Och det hjälpte ju inte skammen. För gick till polisen och anmälde det här. Och de sa, jag gick in i ett rum och satte mig ner. Var kan berätta för de här? Och så satte mig ner. Så kom 2 stycken yngre poliser in. Väldigt kalt rum. Inte som på filmen så här, du får kaffe och te och lite så. Oh, how are you darling? No, nothing. Inget sånt alls liksom. Satte ner och berätta. Och så frågade de så, jaha. Så drog han in där då. Var han våldsam? Så nej, jag gick in själv. Var du, gick du in själv? Ja, så jo. Jo, det gjorde jag. So he didn't force you in? Nej, så det gjorde han. Och då med en gång så sa jag att han trodde inte på mig. För det hade ju inte varit någon våld när jag skulle gå in. Jag gick in själv.
Mm.
Och då fick jag sån skam. Jag mådde så dåligt. Jag kom och bara tänkte, men det här kan inte jag berätta för någon.
Mm.
Det här är ju mitt fel. Jag gick ju in själv. Jag är ju sjuk i huvudet som gjorde det. Jag är ju riktigt dum som har gått in här. Mm. Det kan ju bara vara mitt eget fel.
Mm.
Och det gick jag runt med 10 år sedan.
Mm.
Att detta är mitt fel. Det var jag som hade i huvudet. Jag gick in själv. Jag kunde stoppa det här själv. Varför gjorde jag så? Alltså det, och det kom ju från att jag gick polisanmälde det. Mm.
Att de la skulden på dig.
Ja.
Ja, nu börjar jag gråta nästan. Men det är ju ett jättetrauma att vara med om.
Mm.
Nu börjar vi båda gråta. Eller, du har pratat om det här en del och skrivit en film om det. Men jag blir ju såklart, för jag har försökt att inte läsa så mycket om det. För att jag vill inte vara för färgad av vad jag läser.
Mm.
Jag tyckte det här var skitjobbigt.
Mm.
Jag börjar gråta nu. Men det är okej, det får man göra.
Alltså det är jävligt hårt för kvinnor att få gå runt med den skammen. Och det är därför jag måste prata om det här. För det är så många kvinnor som har det, som går igenom precis som jag har gått igenom.
Mm.
Och det är så jäkla taskigt. För det är aldrig kvinnans fel. Nej. Eller vem den är som är offert. Det är aldrig den personens fel. För att nej ska vara ett nej.
Mm.
Och så är det.
Och vilket val har man när en man stänger in en i en lägenhet? Alltså det är ju helt...
Nej, du har ju inget val längre.
Och det här är ju ett jättetrauma. Och som du har gått runt och burit på då i 10 år. Mm. Hur har du hanterat det? Liksom
Mitt sätt att hantera det på, som inte egentligen är rätt sätt, men jag inte rekommenderar, det var ju att hålla tyst.
Mm.
Jag tänkte att nej, jag vill vara normal. Jag vill vara som alla andra kvinnor. Jag vill inte gå runt och ha varit våldtagen. Jag vill vara precis som alla andra.
Mm.
Jag ska hålla tyst. Jag ska inte berätta för någon.
Mm.
Ingen ska kunna få säga att jag är konstig, att jag är annorlunda eller att jag... Och sen så... träffade jag ju min före detta man då, och när vi träffades så kände jag att men det här är ju på riktigt. Jag måste ju berätta för honom att jag har ett bagage.
Mm.
Och då gjorde jag det. Och han var väldigt kär och gullig och bara, men det har vi alla.
Mm.
Alla har någonting liksom. Så att det här reder vi ut. Det är inga problem.
Mm.
Och jag gick i terapi och pratade om det också. Men det var inte heller lätt. Liksom. Jag vet inte hur mycket jag egentligen orkade ta upp själv i den här terapis. Jag tog ju upp så mycket kunder liksom, men det är upp till mig att ta upp allting.
Mm.
Men det som blev riktig terapi, det blev ju egentligen att göra filmen.
Mm.
Det blev ju som en riktig terapi. Att göra den, att skriva den.
Mm.
För jag såg att jag i 3 veckor och pratade med han som skulle skriva filmen och spelade in allting som hade hänt.
Mm.
Bara det var ju liksom att faktiskt prata om allting. Säga allting ut. På riktigt för första gången.
Mm.
Jag hade ju mardrömmar i 4 veckor. Allting kom ju in igen liksom. Jag hade ju stängt bort det här så länge. Sen kom det över mig igen och jag bara, jag kan inte sova. Men ungefär så, varje gång jag gör en intervju om det här så går jag hem och sover inte den natten typ.
Mm. Så nu kommer du ligga sömnlös i natt då?
Ungefär.
Jag också, antagligen. För att jag tyckte det här var jättejobbigt. Men att höra, för jag alltså, just den här skammen. Alltså, för det första är ju upplevelsen helt galen. Alltså det går ju inte att...
Nej,
förstå.
Nej.
Och sen just det här, också den här skammen. Alltså det gör så ont i mig. Alltså att det... Nu, jag har inte blivit våldtagen i flera dagar. Men jag blev liksom tafsad på av en äldre man i en bil. Som liksom gick över ganska mycket gränser i en skog.
Mm.
Med mig. Och jag fick också höra det. Och gick också till polisen och fick höra att... Varför satte du dig i den bilen? För det var någon jag kände som skulle skjutsa mig. Alltså, så att jag blir så... Jag tycker att det är... Och, jag ska inte förminska min upplevelse, men jag tänker människor som har blivit utsatta för det du har, som har blivit våldtagna, och att det liksom är där det hamnar, det är så tragiskt.
Det är jättetragiskt. Och grejen är att det som händer med dig, det är inte mindre värt än vad som händer med mig.
Nej.
Utan han har gått över en gräns.
Mm.
På samma sätt som min gräns gick över, alltså någon gick över min gräns.
Mm.
Det är ingen skillnad. Visst att det har hänt värre saker, men samma grej har ju hänt dig. Du har också fått uppleva en likadan sak som att så här ska man inte få lov att göra. Du sa nej.
Mm.
Och så gjorde de det ändå. Och så gick till polisen och så fick de det känna det värre.
Mm.
Det är fruktansvärt.
Mm.
Det är ju för jävligt.
Det är inte så att någon som har blivit rånad, att man bara säger okej, men sa du nej? Ja, gick du på gatan i mörkret? Det är klart att du blir rånad. Alltså, det finns ju inte.
Nej.
Och nu vet vi att de flesta våldtäkter sker ju inte på gatan i mörkret. Alltså, statistiken ser ju inte ut så.
Nej.
Men oavsett så, någon som blir rånad säger du inte så till. Sa du nej?
Nej.
Eller, jaha, du gick ute på gatan när det var mörkt.
Mm.
Då är det inte så konstigt att du blir rånad.
Nej.
Nej, men det funkar ju inte så.
Nej.
Och det är så vidrigt. Det här är ju ingen nyhet, men det blir så påtagligt liksom. Mm. Men vad var det som fick dig att sen då 10 år senare vilja skriva den här filmen? Vad var det som...
Det var att min förälder man sa till mig att vi ville göra en lång film. Mm. Och så sa han, ja men varför gör du inte en lång film? Efter vi hade gjort massa kortfilmer och massa awards och liksom vi kände att nu är vi redo för att göra en lång film. Så sa han, men gör en lång film om det som händer med dig.
Mm.
Så sa han, åh nej, aldrig i livet. Det vill jag inte prata om med någon. Det är bara han som vet om det ju.
Mm.
Så sa han, jo, jag tror du ska göra det. Det kanske hjälper andra kvinnor. Och så sa man, alltså, då kommer ju alla få reda på vad som har hänt mig. Det är ju jättejobbigt.
Mm.
Vi pratade om det i flera veckor, han och jag. Fram och tillbaka. Så, men när han väl hade fått in det här att du kanske kan hjälpa andra kvinnor att antingen komma över någonting. Mm. Eller att inte hamna i samma situation eller någon liknande situation. Och då började det liksom sjunka in med att, ja, men när man gör det här med det som mål istället för att allt ska handla om mig.
Mm.
Och visst att det handlar lite grann om mig och vad som händer mig, men det stora målet är att hjälpa andra kvinnor.
Mm.
Att också kunna få en röst, också kunna prata om någonting, kunna komma över sin skam.
Mm.
Då tyckte jag att det här är en jättebra idé.
Mm.
Det blev ju en jättebra idé från att vara en hemsk idé till att vara en superbra idé.
Mm.
Och det var då jag pratade med och satt med han skulle skriva manuset och spelade in allting i flera veckor. Sen sa jag, för nu gå iväg och liksom hitta på det som gör att man faktiskt kan titta på den.
Mm.
Så det inte bara blir som en hemsk dokumentär typ, utan gör det till en film.
Mm.
Och så gjorde han det. Sen så höll vi på i 2 år fram och tillbaka att skriva den här filmen. Och sen så fick vi ihop pengarna ganska snabbt. Inom en vecka fick vi ihop pengarna.
Mm.
För jag bara körde en sån pitch. Jag bara, det här kommer gå.
Mm.
Och sen så bara, pang. Och sen så började vi filma. Nej, vi skulle börja med casting. Och vi hade ju en skådespelare först som vi alltid var klart. Och sen droppade han ur med 2 veckors notis. Vi bara så, what?
Mm.
Och fick vi hitta en snabbt ny. Och den nya vi hittade var ju jättebra.
Mm.
Den, har du sett filmen?
Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Jag har inte, för jag tänkte att jag ska se den.
Mm.
Men jag har inte, för den finns på Google Play va? Och
ja,
jag har inte något sånt, så jag måste skaffa det. Skaffa Google Play. Ja.
Oh,
men jag vill inte se den i förväg heller, för att jag vill ju inte vara för färgad innan, innan du kommer hit.
Okay.
So you get my honest response.
Ja.
Mm.
Nej, men så han som spelar nu, han var ju castad 4 dagar innan vi började spela in.
Mm.
Men han blev superbra.
Mm.
Det var nästan bra att inte han fick så lång tid på sig att förbereda, utan han bara så slängdes in i det.
Mm.
Så det var coolt. Han blev jättebra.
Mm.
Så ja, vi började spela in och sen så spelade vi in. Så inspelningen var ju bara i 3 veckor.
Mm.
Och sen så klippte vi den i typ 3 år. Det var helt sjukt.
Ja.
Vi höll på att klippa från och till. Vi hade en massa olika klippare. Och den sista klipparen, en kille som heter Dan Logan som är dansk. Han kom på sist. För vi hade inte fått ihop det. Vi fick inte ihop till en bra film. Jag kommer ihåg att vi hade Per Hallberg som skulle göra ljudet.
Mm.
En jättestor svensk kille, ljudkille.
Oh, du vet, sånt kan inte jag.
Nej, han har gjort sina största Bond-filmerna och förvunnit 3 Oscars. Så super, super kille.
Mm.
Och så himla schysst och trevlig också.
Mm.
Och han bara, ja, det är en bra film, men ni får klippa ner den lite och göra klippa om den. Annars så vill vi inte liksom, jag bara så, okej. Okay. Och då kommer Dan Logan in, en jättebra klippare i Danmark, så han bara, ja, men jag gör det gratis. Jag bara, va? För jag liksom, då var det bara, alla resurser var liksom borta. Och jag bara, det här går inte.
Mm.
Han bara, jag fixar det här till dig. Så han klippte om hela filmen så det blev en film. Han gjorde ett superbra jobb. Helt otroligt. Och sen kom Per Hallberg in och gjorde ljudet. Och den bara liksom, så crewn, alltså alla som var med, vi är helt otroliga människor. Han som filmade, som är kameramannen.
Mm.
Han gjorde 127 Hours och Slumdog Millionaire.
Mm.
Och när han kom in och skulle intervjua, för jag gjorde ju alla intervjuerna också för alla som var med.
Mm.
Han satt sig ner och bara, men du kan lika gärna gå hem, sa jag, för jag har inte råd med dig tyvärr. Han bara, I'm staying. Jag bara, nej men jag menar allvar, så I don't have the money.
Mm.
No, I like the script, I want to do this.
Oh.
Jag bara, okej. Okay. Mm. Men ingen visste ju att det var jag.
Nej.
Jag sa inte det till någon, utan regissören.
Nej.
Så det är bara producenten och regissören som visste om att det var jag.
Mm.
Jag ville inte ha någon sån special treatment så här, liksom, utan jag ville vara bara som alla andra skådespelare, liksom ingenting. Utan, det var skönt. Och jag är väldigt noga med att ha massa kvinnor med. Så 50% kvinnor och 50% män.
Mm. Men hur, för nu vet ju folk att det är du som är liksom, som dig som det handlar om. Hur har det varit att liksom bli en, alltså bli representanten för sitt eget trauma på, eller du vet, det blir ju, du måste ju så återuppleva ditt trauma. Du måste ju också möta kritik. Alltså folk kritiserar ditt trauma. Jag menar, jag har ju googlat, sett att så här flashback-trådar om att du ljuger och att det inte är sant och du vet sådär. Alltså det kommer ju med att liksom öppna upp sig, så kommer ju också den här kritiken.
Mm.
Hur har det varit?
Första gången, jag tror det var en kille, det är en YouTube-video som en kille har gjort.
Mm.
Jag skrev till honom i början, det är flera år sedan, 2016 eller sånt, så skrev jag till honom att om du gör precis det som du gör nu, det är det som jag försöker prata om, att det inte ska hända med andra kvinnor.
Mm.
Jag pratar ju om precis det, så att det är nästan ett bra exempel att du gör så här nu. Så jag skrev ett långt meddelande till honom på YouTube och sa att det är väldigt taskigt att göra så. För det finns så många kvinnor som är i min situation som inte vågar prata om någonting. Och så kommer det män som trycker ner dem för vad de har att säga.
Mm.
Så att det är oschysst. Tänk på vad du gör innan du gör det. Nu kan jag hantera det som du gör, skrev jag till honom. Men det är kanske andra kvinnor som inte kan det. Så var försiktig. Det kan leda till massa möjliga saker. Som, alltså, om de är väldigt deprimerade så kan det leda till vad som helst. Liksom. Så var försiktig med vad du säger. Så här publicly.
Ja, för det är ju en del av rädslan att bli kritiserad och inte trodd på.
Ja.
Alltså, det är ju liksom en av anledningarna till att man inte anmäler liksom, att det händer än.
Mm. Är en. En stor vidrigt? Anledning faktiskt. Det är, de flesta våldtäkterna anmäls ju inte.
Nej.
Det är väldigt få som anmäls egentligen.
Ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju super, alltså det är otroligt viktigt.
Mm.
Och jag tänker på den här mannen, alltså du har liksom aldrig sett honom igen.
Nej.
Du har ingen aning om vad som hände med honom och vad som, nej.
Nej, och polisen sa att han hade hyrt en lägenhet veckovis för cash, alltså kontant. Den var möblerad. Han hade ett telefon abonnemang som inte var fast, utan hade bara sånt pay as you go, som det heter, att du kan bara betala så ett kort liksom, så du behöver inte ha någon identitet, så kan du bara köpa ett kort.
Mm.
Så att liksom ingenting som höll dig fast någonstans, så du kunde vara en person, du kunde vara vem som helst.
Mm.
Så att ja.
Mm. Ja, jag vet inte hur vi ska avrunda det här. Jag är helt tagen faktiskt.
Nej, men jag tycker att vi kan, det blev, jag tog det som hade hänt mig i mitt liv, det värsta som någonsin hade hänt mig, och jag har försökt göra någonting bra av det. Så att som en förebild till andra kvinnor som har varit med om någonting riktigt hemskt, så får jag säga att det kan bli någonting bra av det. Det låter helt galet, men man kan vända det till någonting bra. Men du måste skaffa dig modet att prata om det. Och det kan ta många, många år. Mig tog det minst 10 år att skaffa mig mod till att ens öppna munnen och prata om det. Så det var en lång process. Och sen så tror jag att måste, får inte lov att klänga dig fast vid att du är ett offer.
Nej.
Utan att du är en överlevare.
Mm.
För om du har varit med om ett övergrepp och du faktiskt fortfarande lever, så är du en överlevare.
Mm.
Inte ett offer. För så länge vi klänger oss fast vid att vi är ett offer, så kommer vi aldrig få en stor röst att kunna prata om det.
Mm.
Så det är där det är viktigt steg faktiskt.
Att kunna göra. Det blir som en del av din traumahantering också, jag tänker mig.
Ja.
Att liksom göra det här.
Mm.
Ett sätt att gå vidare.
Ja.
På något sätt.
Och ju fler kvinnor som pratar om det, ju fler kvinnor kan sen stämma in och också prata om det. Så det kommer kunna liksom bli ett. Och ju mer kvinnor som pratar om det, ju mindre kommer det hända. För att då kommer män veta att de kommer ju prata om det här. Det här är ju inte kul. För kanske de pratar om sina kompisar. Så kommer mina kompisar få reda på att jag har gjort så här. Så att det vill de inte göra längre.
Det är superstarkt. Och tack för att du gör det. Alltså, det är ju jätteviktigt.
Tack.
Så jag tänker att vi avrundar här. Mina poddlyssnare är inte vana vid att höra mig så här, tror jag. Jag brukar alltid ha svar på tal. Men jag har inte det just nu. Så att jag tror att jag säger med de fina orden som du sa nu. Alltså tack för att du har varit här och berättat.
Tack för att jag fick komma hit. Tack så jättemycket.
Tack till alla er som har tagit er så här långt och orkat ta del av Fridas historia. Se till att dela avsnittet, sprid så att fler får höra den här starka berättelsen, och all styrka till er. Vi hörs på onsdag igen.